Välkomna till podden Glesbygdsdating, 120 mil från Stockholm. Vi vill ju ta upp hur det är att dejta utanför storstäderna. Vi som driver den här podden, det är jag, Malene, som numera bor i Göteborg. Bland annat för att det är ett bättre dejtingutbud här. Och så har jag också min poddkollega, Sanna.
Ja, precis. Som fortfarande bor kvar i Kiruna skulle jag kunna säga, trots att det är väldigt litet dejtingutbud här.
Det finns ju andra saker som är väldigt bra med Kiruna.
Det finns ju väldigt, väldigt många saker som jag gillar med Kiruna.
Men du, Sanna, hur har det varit? Hur har du haft det sen sist?
Jag har haft det bra. Det har ju blivit vår, så det var jättehärligt. Vi hade några varma vårdagar och sen dess har det varit ungefär 3 grader varmt sådär. Så att man kanske till och med längtar lite söderut. Men eftersom det har varit ganska risigt väder så har jag ägnat mig åt att läsa istället.
Ja, vad härligt.
Ja, jag har läst 2 böcker som jag känner relaterar lite till den här podden. Som jag tänkte att jag kan bara tipsa om lite snabbt. Den första, den heter Knäck kärlekskoden. En datinghandbok för dig på autismspektrumet. Och den här boken fick jag ett tips. Det var en kompis som tipsade mig om att läsa den här. Och jag ville främst läsa den för att jag är så himla intresserad av vad som egentligen är skillnaden mellan kärlek och vänskap. Och jag kan tänka mig att det här är jätteuppenbart för vissa människor, men jag fattar faktiskt inte skillnaden.
Men det är en jättebra fråga.
Ja, och den här boken är ju fantastisk. Den är otroligt enkel och tydlig och beskriver väldigt bra liksom både du vet, sociala interaktioner och hur man ska bete sig på en dejt och hur man kan märka om någon vill ha en kyss eller absolut inte vill ha en kyss. Så den är väldigt fin på det sättet. Men tyvärr fick jag inte veta skillnaden på vänskap och kärlek.
Nej, men alltså vad konstigt egentligen det där.
Ja, och i det här fallet, det är inte bokens fel. För det finns en liten tabell som ställer upp liksom, det här är vänskap, det här är kärlek. Men för mig, jag tyckte nog att allting som hamnade i kärlekskolumnen också hamnar i vänskapskolumnen. Och det kan ju vara att det är min hjärna som funkar annorlunda. Men ja, jag känner att jag inte närmare ett svar på den frågan.
Men var det alltså samma saker i båda tabellerna?
Nej. Nu har inte jag boken framför mig och det var några veckor jag läste den. Men som jag minns det så i kärlekskolumnen så ingår det ju liksom attraktion till exempel. Men jag är ju attraherad av mina vänner ibland liksom. Jag har ju legat med vänner liksom. Det är inte en viktig skillnad. Och sen tror jag undrar om det inte fanns något element av förälskelse. Men de definierade ju inte riktigt vad förälskelse var. Det är ju det som är problemet.
Jag förstår det och jag tror kanske att den där förälskelsen kan vara lite olika för olika människor.
Det kan det säkert. Nej, jag vet inte. När jag läste det här så började jag tänka på en kvinna som jag dejtade för väldigt länge sedan. Som berättade för mig att hon alltid blev kär i sina vänner. Det var liksom så hon visste att hon ville vara vän med någon. Hon blev förälskad, hon hade liksom en crush. Och sen gick den över så småningom om hon inte ville ha en nära relation med dem på det sättet. Men det var liksom hennes sätt att identifiera folk hon ville vara vän med. Och det tänkte jag också mycket på när jag läste liksom den här boken. Att ja, det är inte så enkelt det där.
Kan det vara så att samhället på något sätt inbillar oss att vissa saker är någonting men det kanske inte behöver vara så?
Det är en jättebra fråga. Jag kan ju säga att jag har ägnat flera månader och försöka lista ut skillnaden på vad jag känner och vad samhället säger åt mig att jag ska känna och vad jag tror att jag borde känna.
Och om man alls känner någonting eller om man liksom bara hittat på det eller...
Precis, och om det överhuvudtaget finns normala människor i världen. Och det här är ju, nu, det här är en sak som faktiskt kommer upp i samtalet med våran gäst senare. Just det här med, är någon normal överhuvudtaget?
Det är en väldigt intressant reflektion.
Sen har jag också läst en annan bok som inte har så mycket med dating att göra, men däremot sex. Den heter Magnificent Sex. Och sen har den en undertitel som jag har tappat. Någonting om Lessons from Extraordinary Lovers eller något sånt där.
Det var exakt rätt.
Yes! Och den här boken är helt fantastisk. Jag känner att ska man bara läsa en bok i år så tänker jag dra till med klischén att då är det den här boken man ska läsa. För den är så varm och så hoppfull och helt liksom... Dels får man ju lära sig hur man ska ha fantastisk sex. Och grunden till fantastisk sex är att ha intima, nära relationer och massor med ärlighet. Att våga vara ärlig mot sig själv, mot sin partner. Och det är jättestort fokus på liksom upplevelsen och mötet mellan två eller flera personer. Och det som jag tycker mest om i den här boken, det är att den är så hoppfull, för det alla som blir intervjuade säger, oavsett om de är 30 eller 40 eller 60 eller 80, är att det bara blir bättre.
Ja, vad fint.
Det är jättefantastiskt. Och just det här fokus på liksom möten, att ha roligt tillsammans. Det här är ju också någonting som våran gäst idag kommer att prata om. Så det kändes jättekul. Det var så där att yes, jag hade precis läst boken. När vi pratade med Anders.
Ja, vad kul. Ja, men för ni kommer ju få lyssna på en intervju med Anders här alldeles strax som vi har pratat med. Tyvärr blev det så att vi hade lite problem med vår teknik eftersom vi lär oss det här allt eftersom. Så jag kommer tyvärr inte att vara med i den här intervjun fast jag tror att jag sa något klokt. Men ni får klara er utan det helt enkelt. Så.
Du sa ju väldigt mycket kloka saker. Som du nu väldigt skickligt har lyckats redigera. Så att det inte märks så mycket av de här tystnaderna. Det egentligen var du som pratade. Men här och var kan man ändå märka att det blir lite abrupta klipp. Så det får ni leva med.
Ja, så är det bara. Jag tänker att vi kör igång intervjun med Anders.
Idag ska vi prata med Anders som precis som jag bor i Kiruna och har en hel del erfarenhet om att dejta utanför storstäderna. Och Anders, du dejtar inte ensam, stämmer det?
Nej, det stämmer. Jag och min sambo brukar vara och dejta, eller dejta och dejta, men vi träffar folk för lite roligt om man säger så. Ligga runt kanske.
Ja, men precis. Det brukar vara därför jag dejtar också, tänker jag. Hur kom det sig att du ville vara med i podden?
När jag såg att ni sökte på en sida som jag är med i så såg jag att dejtingpodden hade en kontakt av någon. Så tittade jag på det att, men varför söker de på en sida som den här då? Så jag var lite nyfiken. Så jag skickade iväg ett mejl där så fick jag ju svar sen då. Och sen efter det så lyssnade jag på era första avsnitt som ni hade.
Ja, vad kul. Det känns ju jätteroligt att du ville vara med. Du Anders, hur ser du på att dejta? Vad är din relation till det?
Ja, alltså vi dejtar ju som inte för kärleken skulle man säga. Så där är jag och min sambo. Men vi dejtar för träffa folk för lite sex och sådär som jag sa tidigare. Vad kan man säga? Dejta här uppe. Det kan vara lite si och så. Alltså när man tittar på just den sidan som jag är med på. Och det är ganska mycket killar som finns här uppe. Alltså det är gynnsamt för tjejer och så om man säger. Men just tjejer och par är ett fåtal som finns här uppe i Kiruna i alla fall. Och även i Gällivare och resten av Norrbotten. Det är inte lika stort urval som lite längre söderut.
Nej, men så är det ju verkligen.
Jag pratade med en som var medlem i den här sidan för 25 år sedan. Sen de startade för 25 år sedan ungefär. Och han sa ju då att då fanns det mycket tjejer. Alltså det fanns ju ungefär lika mycket tjejer som killar. Men det har ju minskat avsevärt. Det har det ju.
Har du någon känsla av vad det kan bero på?
Ja, om man säger så här... När man startade en profil på den här sajten så startade man ju som, gjorde som en profil som en kille. Och där är det som rena rama öknen då, när man ska söka och skriva med någon tjej. Men sen när du switchar om till par, jäklar vilka svar vi fick av killar. Och Det var som en korvfest med andra ord, om man säger så. Och då kan man fundera hur det är för tjejer då egentligen. Så alltså, det är ju mycket killar som skriver. Och det är svårt att svara alla på samma gång.
Så är det ju. Det jag upplever väldigt mycket med de sidorna är, å andra sidan, att man som kille kan verkligen stå ut lite grann. Om man kan skriva mer än en mening och vara lite personlig. För som kvinna på den här sidan så man drunknar ju i svar. Men de allra flesta är ju tre ord och ett av de orden är ju knulla.
Ja, precis. Sånt har vi ju sett också. Sen har man ju en förändring, man har sett ut en ny profilbild och då får man helt plötsligt 15 mejl på en och samma vecka och gå igenom.
Jag undrar där också om det kan vara så att Tinder lite grann har minskat mängden kvinnor som är inloggade på de här kontaktsidorna. Att det känns som att det kanske finns andra och lite, alltså kanske säkrare sätt att hitta folk. Men det är ju verkligen bara en chansning. Sen har vi ju problemet med alla de här apparna som vi pratade om tidigare. Jag vet inte hur du upplever det, Anders, men jag känner ju att till exempel Tinder är ju ganska värdelöst att använda i Kiruna. Det finns inte liksom så mycket.
Ja, jag använder ju som inte Tinder och några andra appar. Det är ju sådana äldre community som vi har. Fortfarande. Så man är lite mer i utvecklingen där. Men sen är det en annan grej. Vissa av de här sidorna som man ska, typ som dejt och sådär, då ska du som skapa en profil då, typ via Facebook eller telefonnummer. Precis som Badoo eller Mötesplatsen. Och på de här communities som man är på, då är man ju lite mer hemlig, om man säger så. För det här är som ett område man gärna inte pratar öppet om.
Det här känner jag leder mig spontant in på en annan fråga. För du har ju lyssnat på vårt första avsnitt. Och då vet du ju att jag tycker det är lite obehagligt att behöva dejta någon som känner någon som jag har haft kontakt med i något sammanhang överhuvudtaget. Och jag är lite nyfiken på om det här är någonting som du känner igen dig i.
Ja, det enda som jag lite känner lite oro för här uppe, det är om man känner någon eller släkt med någon. För Kiruna och Norrbotten är ju så extremt litet.
Det är ju det. Där tänker jag ibland att Tinder skulle vara skönare för att jag åtminstone får en bild förhoppningsvis på personen och direkt kan se att ja, men, den där känner jag eller det där är en släkting. På de här väldigt anonyma sidorna så kan det ju i värsta fall gå så långt att man faktiskt ses i verkliga livet och då upptäcker att wow, vi känner varandra.
Ja, Norge har hänt att man har sett någon där bort på sajten där som, men det här känner jag ju.
Ja, ja, men hur reagerar du då?
Men då känns det lite så här mysk att jag kanske jobbar med den där eller så jag träffar han i någon affär eller han eller hon. Och...
Men har du några tips på hur man ska tänka när man dejtar i glesbygd då? Vad brukar du tänka på?
Jag brukar inte tänka något speciellt så där, alltså. Jag vet inte, jag har inget bra tips. Utan att var där själv bara.
Och du har inga speciella strategier för hur du lyckas träffa folk eller saker som brukar funka för dig? Eller för er ska jag säga.
Det är ju mest killar och sånt där. Men så tjejer och par har vi haft lite så svårt med. Och sen har det att göra med kanske lite att en del ställer så höga krav på de vi träffar. Och ibland så uppnår man ju inte de där kraven. Alltså, det är ju allt från du ska inte ha skägg och du ska inte ha kroppsbehåring, du ska inte ha en deadbod och dicke ska vara som en baseballträ i omkrets och längd. Och sen hittade en annons en gång för ett par år sedan, då var det ett par i Göteborg som sökte. Dicke skulle inte vara längre än så många centimeter. Och kände man, fan, där hade man platsat i. Men då åker till Göteborg.
Ja, det är ju en bit. Det kanske till och med lite väl långt. Även för oss som är vana vid att åka långt.
Det är ju trist om ni inte klickar.
Ja, men verkligen. Men jag tycker också det är spännande det här med... När jag bodde i Uppsala så kände jag inte alls samma stress över att folk hade liksom höga krav eller ville ha saker som inte jag kunde leva upp till. För det fanns ju alltid andra människor att dejta. Då var det himla mycket lättare. Och då var det också lättare för mig att minnas att okej, om de vill ha någon som har en helt annan kroppsform än vad jag har, då passar vi inte ihop. Det kommer ju aldrig att bli något i alla fall. Jag vill troligen inte ligga med den här människan som inte tycker att jag är het. Men jag känner igen det här att också när man bor lite längre bort från storstäderna och när utbudet blir mindre, så blir det efter ett tag börjar det kännas lite jobbigt att vara normbrytande, för att det blir till slut blir utbudet av folk som man överhuvudtaget kan höra av sig till väldigt, väldigt litet, kan jag känna ibland. Men det är också spännande, för jag tror ju att alla människor är lite normbrytande på något sätt. Det är ju väldigt få människor som passar in i den här perfekta mallen med den perfekta kroppen, med den där jättekuken och liksom hår på rätt ställe och allt det där. Jag tänkte på, liksom, är det något som du har upplevt mycket, Anders, just det här med att folk har liksom krav på, ja, men till exempel kukstorlek eller utseende, att det är liksom en stor del av dem du letar efter?
Ja, men alltså, var och varannan kontaktannons eller profil som man läser, då ser man att de söker med de här attributen hos människor. Och det är inte många man hittar som är sådär, ska man säga, kravlösa. Att det finns ju några, men sen om det klickar det en annan sak. Men ja, men jag ska inte dralla över en kant, men då ser jag ju det att de har vissa speciella krav även som par också. Likaså så kvinnor också har, men inte alla kanske då, men en del.
Jag tycker det är ganska härligt när man kan lägga sina liksom önskemål. Alltså, så här, det är klart att folk får vilja ha det de vill ha. Jag kan också förstå det här, att om man inte, speciellt om man inte är ute efter en relation, utan är ute efter en sexuell upplevelse, att man då kanske riktar in sig på något särskilt, att jag har aldrig legat med någon som har en jättekuk, eller nu vill jag bara hålla på med BDSM, eller nu måste människan jag ligger med ha rött hår, för alla andra har varit blonda. Jag kan förstå det, liksom, att man, när man kan söka vad som helst, letar man efter något sånt. Men jag tycker samtidigt att det är så himla härligt att kunna leta efter bra upplevelser generellt. Som du säger, man ska ha roligt ihop. Det tycker jag är härligt.
Ja, precis. Men vi har ju också sökt ibland. Och, jag menar, och tycker jag det är äggande att se en sambo där med en kille som har en rejäl dong.
Mm.
Och, hon tycker äggande och jag tycker äggande. Men nästa gång så kanske man har någon annan där, och så storlekarna är inte så viktiga, men så länge vi gör det skönt och bra.
Ja.
Alla tre eller fyra, om man säger så.
Precis. Ja, det är jätteroligt, för jag kände liksom inte först igen mig. Jag minns att du skrev det här liksom i ditt meddelande till oss också. Och jag var liksom, jag känner inte igen mig från mitt eget sexletande eller andra kvinnor jag har pratat med. Men då ringde jag en kompis som är man då, som har dejtat jättemycket kvinnor. Jättemycket, nu lät det som att det var kanske en överdrift. Han har dejtat mycket kvinnor i sitt liv, utan värdering. Det här kanske vi får klippa bort. I alla fall, så sa han, jag blev jätteförvånad, för han var också, nej men så är det. Det är liksom kanske inte alla som letar efter stora kukar, men det är jättevanligt med folk som vill ha en stor, eller med folk, i hans fall var det ju mest kvinnor som ville ha det. Så det tyckte jag var spännande att höra, för när man bara har varit liksom kvinna som letar kvinnor eller par liksom på såna här sidor, så är det, så märker man inte det. Jag tänker att ens upplevelse av dating är så olika beroende på vad man har för, både för ingång och vad man letar för någonting. Är du så att du mest brukar dejta i Kiruna, liksom i den egna staden, eller är du som, vi pratade i första avsnittet här om hur Malena hade åkt till Umeå för en dejt till exempel. Är du en sån som brukar åka iväg också för att dejta?
Ja, mestadels är det ju här i Kiruna då, men sen är det ju det vi stort i Norrbotten, Boden och Luleå brukar vi åka till. Och,
mm.
Så att, men det blir som mest på somrarna av det.
Just det.
Men det blir inte alltid att man dejtar, för man har ju en massa andra upptåg man ska göra med familj och det. Och.
Jo, men absolut. Livet är ju ganska mycket mer än bara dejting, tänker jag. Jag brukar alltid känna det när jag ska iväg på någon resa, att man borde ju hinna klämma in en dejt också nu när man är i en annan stad. Men det är ju inte alltid man hinner. Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande med dejtinghistorier. Så jag är både nyfiken på om du har liksom något exempel när det har gått riktigt bra att dejta. Eller något exempel när det har gått dåligt, när du känner att wow, det där var inte det roligaste dejten jag har varit på.
En som gick mindre bra, det var ju bara sån här stab date. Fick kontakt med en kvinna och det blev sån snabba ryck. Dagen efter åkte jag dit och sen när man väl var där så då fick man inte upp.
Uff.
Då fick man ju lite ångest. Jag får inte upp. Alltså, vad händer nu?
Hur gick det då?
Till slut gick det ju efter ett bra tag, men då var det nog det här, man hade lite den där connection som vi haft med andra som vi har pratat med tidigare. Så det var ju så här snabbt, man hade som ingen riktigt kemi, bra kemi om man säger så.
Mm.
Eller så är man för blyg helt enkelt.
Ja, verkligen. Jag känner igen det här att man kanske kommer på en dejt och känner att ja, det är så märkligt, för ganska ofta så är jag inte särskilt blyg. Men sen händer det ibland i stunder med människor att man plötsligt blir jätteblyg. Helt otroligt, så där jag kan inte se den här människan i ögonen, blyg plötsligt. Och det är spännande, det kan vara väldigt oförutsägbart när det funkar och när det liksom inte funkar.
Men där känner jag igen från min sambo då, när vi vissa tillfällen vi har varit i, då blir hon riktigt så där blyg och så. Men sen när man väl sätter igång, då blir hon som rena sexmonster. Så att den här blygheten försvinner, men träffar vi samma kille andra gången, då var ju också blyg.
Mm.
Men då var det samma visa där. Efter en stund så gick det ju över.
Ja, men eller hur? Så kan det ju också vara. När man liksom blir lugn och trygg i situationen så blir det ofta mycket lättare. Hade du något exempel på någon gång när det har gått riktigt bra då?
Det är så mycket exempel man ska
ha. Men vad
härligt. Jag vet inte vad jag ska välja. Ja, de flesta gånger har det gått bra och sådär. Ja, det är mestadels killar vi har träffat, så att säga. Inget par än. Vi har ju visserligen pratat med par och det, men mestadels är det killar. Jag har haft trekanter och det.
Jag är lite nyfiken på, för det här är en sån här sak som är lättare i storstaden, tänker jag. När ni träffar en person för första gången, var träffas ni? Går ni på något café eller restaurang, eller ses ni hemma direkt, eller hur gör ni?
Det är lite olika vart man är, men vi har varit på någon fik någonstans och träffa. Så jag åkte ut med bilen bara för att man fått ansikt och prata med någon.
Mm.
Och se om det klickar. Och så att man gör sådana pang på rödbeta så blir det ingenting av det i slutändan. Så det var för mig då när jag åkte till den där kvinnan. Det var så pang på rödbeta, men det var en rejäl uppstart innan det hände en start.
Har du dejtat någonting i större städer också?
Nej, det har vi inte gjort.
Mm.
Nej, vi har ju funderat på att eventuellt gå på sådana här parklubbar och sånt där. Så det får vi se lite längre fram hur det blir. Vi har ju pratat om det.
Det är ju också någonting som jag kan sakna här. Att det här klubblivet inte riktigt finns här. Speciellt om man vill göra lite mer, alltså, lite mer vågade upplevelser, tänker jag. Är det någonsin så att ni känner att nej, nu är vi fan trötta på Kiruna? Nu skulle vi vilja dejta någon annanstans. Som Alena, tänker jag, som drog till Göteborg.
Ja, någon har ju funderat vissa gånger. Alltså när man har tittat runt på sidan och kollat vad det finns för utbud i andra orter. Och då man funderar, ja, det var kul att ha någon helg där. Och prova dejta med någon.
Men du och din sambo, ni lärde känna varandra här i stan.
Jo, vi lärde känna varandra i stan för länge sedan.
Ja, vad härligt. För jag tänker att då, nu gör jag det här igen, att jag inte gör ett bra avslut. Det här är exakt vad vi gjorde med första avsnittet också. Det var jättekul att ha dig här.
Och kul att medverka. Mm.
Skoj, och lycka till med dejtandet.
Yes, detsamma.
Yes. Tack, hej då.
Hej då.
Vad roligt det var att lyssna på ert samtal, Sanna. Är det någonting du tänkte på särskilt nu så här i efterhand?
Men du, varför frågade vi inte mer om hur Anders och hans sambo träffades? Jag känner nu när jag lyssnar på det här i efterhand så är jag så frustrerad, för det känns som att där har vi ju verkligen en historia som har med glesbygdsdating att göra.
Från början liksom.
Vid något tillfälle så måste ju de ha träffats i glesbygden, där de bor. Och jag är jättenyfiken på hur det gick till och lite frustrerad på att vi slutade där.
Ibland blir det inte så bra. Det är bara att ladda om till nästa gång.
Eller hur? Men du, innan dess blev det ju riktigt bra. Vilken härlig människa.
Ja, verkligen. Det var fantastiskt också hur innovativ han var när det gäller synonymer.
Det var det. Gud, det var ju fantastiskt. Jag kände att det enda jag sa var kuk. Men han hade väldigt många fina synonymer istället. Jag gillar ju också lite grann att vi fick liksom öppna podden med en gäst som också var härifrån. Det var absolut inte planerat. Jag visste inte varifrån Anders var när han hörde av sig och sa att han ville vara med i podden. Det känns lite extra kul för mig.
Ja, det var jättefint tyckte jag.
En sak som jag tänkte på så här i efterhand. Jag vet inte om det här, om man ska se det här som en skillnad på manligt och kvinnligt. Eller om man ska se en skillnad på att det är en annan dynamik, tänker jag, när man är ett par som dejtar ensamma personer. Men jag vet inte om du tänkte på det, att han beskrev till exempel en dejt som att man kan sätta sig i bilen och köra en runda liksom.
Mm, jo, jag tänkte på det.
Och det här skulle ju jag skulle inte sätta mig i bilen med någon på första dejten. Jag skulle nog inte släppa in någon i min bil och jag skulle inte vilja åka i deras bil heller, för det är ju väldigt utsatt. Jag har gjort det i min ungdom och det gick bra varje gång, men det kändes aldrig bra när jag gjorde det.
Nej, men var det när du gjorde det när du var ung? Var det liksom för att det inte fanns någon annanstans eller liksom något annat sätt?
Nej, det var ju bara att jag var lite, jag vill inte säga dum, det var jag väl inte. Men att jag hade lite dåligt konsekvenstänkande. Utan det var i Uppsala och jag minns inte varför den här mannen skulle ha in mig i sin bil. Men jag hoppade glatt in. Och så körde vi en runda och halvväg, alltså det var en bit när vi var utanför stan där jag kände att det här samtalet är inte trevligt längre. Han började fråga mig om min syster. Och vad min syster hade för sexuella preferenser. Det finns en del män som verkligen går igång på tanken med två systrar tillsammans. Och det här var det absolut vidrigaste frågan jag någonsin har fått. Jag tyckte det var så obehagligt. Ja. Mm. Så jag ville inte prata med den här mannen som var intresserad av att prata. Alltså jag ville inte prata om min systers sexliv. Jag vet ingenting om det och jag ville inte veta något om det. Men då satt jag där fast i en bil och kände att jag behövde vara artig tills jag kunde komma ur bilen.
Ja, det är inte roligt med sådana situationer.
Nej, det är det inte. Men där känner jag också att det är, jag tänker att det både liksom att man som man kanske har en annan trygghet när man kommer in i det här. Men också just det här att de alltid är två när de dejtar.
Mm. Ja, men det är ju, det låter ju ganska skönt på ett sätt liksom. Om man ska träffa någon, en man. Alltså som kvinna så känns det ju, det hade ju varit väldigt skönt om man då inte var själv.
Ja men, eller hur? Det tänker jag ibland. Gud vad härligt att ha den tryggheten med sig in i dejtingsituationen. Jag har ju bara dejtat åt andra hållet, att jag som kvinna har träffat par. Och det har ju varit jätteroligt. Men då blir ju också maktdynamiken lite skev åt det andra hållet. Så jag skulle inte sätta mig, det har jag, förlåt, nu säger jag, det har jag också gjort. Vi kan ju bara konstatera att jag inte hade så mycket konsekvenstänkande som ung.
Ja, nej men ja.
Men nu, i 40-årsåldern, när jag är vuxen och stabil och kan tänka framåt, så skulle jag inte göra det.
Det tänker jag också att det måste bli lite svårare att liksom navigera där. När det är två personer, då blir det ju som automatiskt någon slags maktposition liksom, de har gentemot en som är själv liksom.
Samtidigt har jag upplevt att de jag har träffat har varit väldigt medvetna om det. Så de har ju varit otroligt mycket mer finare och mjukare och liksom mer lyhörda för mina känslor och behov än när jag har dejtat ensamma människor. Ensamma människor lät fel.
Ja, men sådana som dejtar själva.
Precis, folk som dejtar själva. Det var det jag var ute efter.
Mm. Ja, men vad bra. Skönt. Var det något annat du tänkte på?
Alltså dels tyckte jag bara att det var så himla kul att prata med Anders. Han hade humor, det var väldigt roligt att höra hur han och hans sambo såg på dejtandet. Och så var det som någon som jag sa här i intro, har lite svårt att lista ut det här med kärlek och vänskap och sex och relationer. Och så var det ganska befriande att prata med någon som verkligen gick in i det sexuella med målsättningen att ha roliga möten. Att ha fina möten med andra fina människor.
Mm.
Det var en väldigt avslappnad approach till det som jag tyckte väldigt mycket om.
Jag tänker att det också säkert blir lite mer avslappnat och härligt om man mer fokuserar liksom på mötet just och inte har någon specifika mål, eller vad man ska säga.
Precis, att man kommer in i det lite förutsättningslöst på något vis. Var det någonting som du tänkte på?
Jag tyckte det var väldigt fint hur de dejtade tillsammans liksom. Och liksom på ett så avslappnat sätt kändes det som. Jag har nog inte pratat så mycket med par som dejtar tidigare.
Nej, det var roligt och det var ett fint perspektiv att få in tycker jag. När vi höll på att prata om det här, om att göra den här podden tidigare, så minns jag att vi pratade just om det här med att jag var ju lite nervös för att vi skulle råka uttrycka oss så att folk tror att när vi säger kärlek så menar vi bara romantisk tvåsamhet och jag tappar bort vad jag försöker säga.
Dating kan vara många olika saker kanske.
Och jag tycker att det är så fint.
Och kärlek
också. Både kärlek och dating kan vara väldigt många saker. Och det är fint att gå in i det här från början. Och ha, oh, gud, nej, det här resonemanget funkar inte alls. Sorry. Gud vad roligt.
Det var någonting du sa som jag tyckte var så härlig fråga. Eller du formulerade dig så härligt. Det var något sådär, ja men om man vill ha lite mera, jag vet inte vad du sa, exotiska, nej inte exotiska upplevelser. Men typ om man ska gå på klubb och ha lite mer.
Ja, sa jag. Vilda, nej inte ja, vilda, spännande.
Ja, men det tyckte jag var härligt. Jag kan ju känna nu liksom när jag bor i Göteborg att det finns ju ganska få ställen här också. För sånt.
Så är det ju. Jag tänker att Sverige är ju överlag litet. Så det handlar ju om vissa specifika grupper och vissa specifika klubbar som finns liksom på ett eller två ställen. Det är ju verkligen ingenting som finns överallt. Men där tycker jag också att det är så roligt och så hoppfullt att prata med någon som har liksom lyckats hitta sin nisch och det de trivs med. Och hitta sätt att få det, till och med här liksom i lilla Kiruna.
Det är fantastiskt.
Det känns så himla hoppfullt och fint. Och så tänker jag att det tar bort lite av den här skamkänslan som man ibland kan ha på konstiga sätt när man dejtar. Och speciellt tror jag om man just dejtar för sex och inte för kärlek. Att man ibland kan få en, du vet, känsla att det kanske är lite smutsigt. Man kanske ska prata lite tyst om det. Och då är det så himla fint att få höra om någon som bara liksom är bekväm med vad de gör, vad de letar efter, vilka partners de hittar och har liksom fler roliga historier och mysiga historier än dåliga. Det tyckte jag var så påfallande, just det här att när jag frågade om positiva historier så sa han att han hade hur många som helst.
Ja, det var jättekul att höra.
Men du, vi kommer ju att spela in fler avsnitt av den här podden, eller hur?
Ja, det kommer vi absolut göra och vi har redan en tilltänkt gäst så det känns jätteroligt. Den här podden är ju någonting vi gör på fritiden och så att än så länge så har vi inte riktigt något spikat utgivningsschema.
Så vi letar gäster just nu och vi spelar in när vi hinner och har möjlighet. Så det kan bli lite sporadiskt sådär när det kommer nya avsnitt. Men jag är jättepepp på vår tilltänkta nästa gäst. Som har tackat ja, men vi har inte hunnit spika något datum ännu. Så jag vågar inte namedroppa vem det är. Men jag är väldigt sugen och jag tror att det kommer bli ett jättebra samtal.
Ja, det kommer bli episkt.
Och om man skulle vilja vara med och prata med oss, hur ska man göra då?
Då kan man antingen mejla oss på glesbygdsdating@gmail.com eller skriva till oss på vår Instagram som heter glesbygdsdating.
Och det får man jättegärna göra. Vi vill prata med alla som har erfarenhet av att dejta i glesbygden på olika sätt. Tack så jättemycket för att ni lyssnade den här gången och vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då!